Du lyssnar på Förbjudet att visa ohämmade känslor i pensionatets entré av Mammen Sanchez i översättning av Lasse Silakus, uppläst av mig, Louise Räder. Kapitel 1. Förbjudet att sörja av förnuftsvidriga skäl. Cecilia var nära att skriva gråta istället för vara ledsen. Men hon tänkte att det möjligen inom överskådlig tid kunde hända att hon en dag slutade gråta och att hennes tårar då i förening med bitterheten skulle kapsla in sig i hennes hem och stanna kvar instängda mellan tak och golv, indränkta i dörrposter och fönsterkarmar där de skulle skämma luften och kondenseras som vattenånga i moln, tunga nog att år efter år framkalla nya skyfall av tårar. Så var det alltså sorgsenheten som skulle begravas. Förbjudet att vara ledsen, skrev hon och la sig. Eftersom hennes envisa tårar ännu inte sinat, till den dagen var det fortfarande långt, grät hon ytterligare en timme innan hon lyckades somna. Det där med förnuftsvidriga skäl kom hon på nästa morgon. Efter att för miljonte gången ha analyserat de motiv som hennes man uppgett för att skiljas. De var i grund och botten tre. Att han inte längre var förälskad i henne. Att han nu, efter 12 års äktenskap och inför sin 45:e födelsedag, insåg att han inte ville ha barn. Att han behövde finna sig själv. De tre motiven kunde lätt avfärdas, för de var inte förenliga med sunt förnuft. För det första upphör man inte att vara förälskad från en dag till en annan. För det andra förbigår man inte något så fundamentalt som sin önskan att bli far om man under 12 år försökt göra sin hustru med barn. Och för det tredje är det omöjligt att hitta sig själv om det enda man i verklig frenesi letar efter är plagget som älskarinnan glömde i sängkammaren och som hembiträdet hittade. Utan frågor slängde i tvätten och därefter omsorgsfullt la in bland hustruns underkläder trots att hustrun aldrig i sitt liv använt någon BH eftersom hon tyckte att det var fusk. Så hon skrev, förbjudet att sörja av förnuftsvidriga skäl. Och det blev den första regel hon etablerade på sitt pensionat. Hon stod inte ut med tanken på att bo kvar i den vindsvåning mittemot Retiroparken som hade varit hennes hem de senaste åren. Hemmet hade plötsligt förvandlats till en fientlig och försåtlig värld och sängkläderna kändes motbjudande. När stunden var inne för bodelning, en praktisk fackterm, steril och smärtfri som advokater använder för att referera till ett kraschat äktenskap, avstod hon från allt fastighetsinnehav och omvandlade sin andel till en liten förmögenhet. Det gick hennes man med på eftersom han kände sig skyldig. Och när de lämnade juristbyrån där de samtyckte om villkoren för skilsmässa, när denna kärlekssaga som över en natt förvandlats till ett ekonomiskt företag oåterkalleligen hade upplösts, upphävts med ett handslag och ett hej då, gick parterna, det vill säga hennes make och hon, skilda vägar utan att ha vare sig efternamn eller arv gemensamma. De begreppen var utplånade, förintade, precis som deras advokater hade förklarat. Han avdunstade, hon förbrukades, han förflyktigades, hon drunknade. Lyckligtvis var frågan om husrum den enda som inte bekymrade Cecilia. Hon ägde en bostad, inte särskilt elegant och inte särskilt modern, men desto mer genompyrd av vackra minnen. På 70-talet hade hennes morföräldrar förvärvat ett ganska anspråkslöst hus på flodstranden som, i takt med att staden vuxit, och framförallt efter bygget av motorvägen, och upprustningen av Manzanares stränder utvecklat sig till ett riktigt tilltalande område att vistas i. Huset hade stått tomt i 3 år efter att morföräldrarna dött av naturliga orsaker. Han vid 93 års ålder och hon vid 91. En vanskött influensa, en dubbelsidig lunginflammation och hux flux bar det av till himlen för båda två inom en månad. Men det kunde knappast betraktas som ett rikt arv eftersom huset faktiskt blivit dotterdotterns egendom redan innan.